Ja, den här helgens texter, den handlar ju om vaksamhet och väntan. Och evangelietexten är ju de 10 jungfrurna. De 5 som hade olja i sina lampor och de 5 som inte hade någon olja i sina lampor. Och tanken med min predikan idag är att du ska ha olja i din lampa när du går härifrån. Därför att i den tid som vi lever i så är det så oerhört mycket annat som pockar på vår uppmärksamhet. Och det är viktigt att vi både vågar och vill ta oss den tiden att sätta oss ner och lyssna på vad Guds ord säger. Guds ord kommer att bli viktigare och viktigare i vårt samhälle. Och det kommer att bli ännu viktigare att vi vågar hålla oss till Guds ord. Därför så är det min uppmaning också att ivrigt studera skrifterna och se vad de säger. Du ska få lite med det som sagt var idag. Jag har kallat min predikan för sanningens minut. Och det kan ligga något i det, sanningens minut. Vi står väl lite så i tiden inför den. Vad är sanning? Vågar vi stå för sanningen i det samhälle som vi lever i? Och det första som vi måste göra som kristna är ju att bestämma oss för vem Jesus är. Och också vara beredda att ta konsekvenserna av det ställningstagandet. Alltså vi ser ju hur det hårdnar utanför. Och idag på förmiddagen så sa Micke så här hemma i våran kök att vi får ju faktiskt predika evangelium fritt och för inte ännu så länge. Och då vill jag påstå det att det får vi inte alls. Det är förlagt med vissa restriktioner att predika Guds ord idag. Vi lever inte längre i ett åsiktsfritt samhälle. Vi får inte ha de bibliska åsikterna för de är lite obekväma i det samhälle som vi lever i. Men icke desto viktigare är det att vi vågar hålla oss till dem. Idag så det har ju blivit så att det är det politiskt korrekta som gäller och inte Bibelns ord. Och nu har jag haft förmånen att bli invald i kyrkorådet hemma i Hallaryd. Jag har väl varit där vid något tillfälle innan. Och jag är fortfarande lika förvånad över att man sitter i kyrkoråden på politiska mandat. Inte på sin trosuppfattning, utan på sin politiska uppfattning. Ja, det kan jag tycka är lite konstigt. Men som sagt, där ska jag vara nu 4 år framåt i tanken. Vi går vidare här. När aposteln Petrus får den här frågan av Jesus, vem säger ni mig vara? Så svarar han tveklöst, du är Messias, den levande Gudens son. Och när det svaret är levererat så kommer också konsekvensbeskrivningen för Petrus. Därför att då säger Jesus, du är klippan och på den klippan ska jag bygga min församling. Och då måste vi ställa oss första frågan, är det då på Petrus som person som det ska byggas? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är på den vissheten som Petrus säger att Jesus är Guds son, på tron som den här klippan är. Tron är klippan som det ska byggas på. Och Jesus är alltså den utlovade Messias, Guds son som skulle komma och världen skulle räddas genom hans insats. Tron på Jesus och det han har sagt och gjort, det är det som bygger församlingen. Det är det som är grundfundamentet. Och jag vill säga så här, ifrån Johannes det 3:e kapitlet och den 36:e versen så står det så här. Den som tror på sonen har evigt liv, men den som vägrar att tro på sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Johannes 3:36. Alltså detta måste vi pränta in i våra huvuden. Detta måste vi ha med oss när vi befinner oss ute i världen, så vi inte ger människorna en falsk förespegling om att ja, det går nog bra hur du än beter dig, för det gör inte det. Bibeln är väldigt klar på detta. Det finns två vägar att välja mellan. Trons väg som leder till evigt liv och att inte tro. Och den vägen leder till ett utanförskap där Gud inte är närvarande. Och Bibeln kallar det i Uppenbarelseboken för den andra döden. Så att det är också viktigt detta. Och när du väljer att tro på Jesus så föds du på nytt, säger Bibeln. Det innebär ju att du blir en bebis i tron, och att för att den bebisen ska kunna växa och utvecklas så behöver den ju mat. Och maten, det består av Guds ord i alla former. Och grundtanken som jag ser det är ju att vi ska växa så mycket av den maten vi får så att vi till sist blir en spegelbild ut i världen utav Gud själv. Och Johannes säger i sitt första brev, och det är ord som vi ofta hör i dessa dagar, att Gud är kärleken. Ja, det är sant. Gud är kärleken. Och så här beskrivs kärleken ifrån första Korintierbrevet 13. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Och om nu Gud är kärleken, vilket vi tror, så måste ju detta vara en beskrivning på Guds person och Guds väsen. Och det är detta som vi som troende ska reflektera ut i världen. Men jag vill att du ska veta, för kärleken missbehandlas lite grann. Alltså, kärleken stryker inte alltid med hårs. Det vet du som har fostrat barn i livet. Att kärleken stryker inte alltid med hos. Den fostrar. Och kärleken står också för sanningen. Och Guds ord är sanning, säger Bibeln. Så det får inte vara någon form av menlös kärlek som vi presenterar ut i världen. Utan det måste vara den fostrande och sanningssägande kärleken. Och vi vill ju egentligen inget hellre än att människor runt omkring oss som ännu inte tror ska kunna göra det, eller hur? Det är ju det vi jobbar för, det är ju det vi arbetar varenda dag för, att liksom nå ut till människor och få dem att förstå hur oerhört viktigt det här är. Inte bara för denna världen utan också för den kommande. Och varför är det då så svårt för oss i vår vardag att komma till kärnan med detta? Att våga, för det handlar om att våga, att vara modig och bjuda in någon antingen till vårt hem eller till vår kyrka och tala just om hur viktig den frågan är. Vem säger du Jesus vara? För svaret på den frågan avgör liv eller död. Svaret på den frågan avgör liv eller död. Och för att svara på det här, ja, då måste vi rannsaka oss själva lite och bli lite personliga och titta inåt i oss själva. Alltså, är det någonting som jag behöver ändra på i mitt liv för att jag ska våga ta det här steget och bjuda in min nästa till en gemenskap där vi pratar om just de här livsviktiga frågorna. Och jag tror också att du ska veta det, att ute i vårt samhälle idag så ställer sig folk väldigt ofta existentiella frågor och letar efter rejäla svar. Och det bästa svaret man kan ge en människa som ställer en fråga, det är faktiskt med ett bibelord. För det liksom plattar ut argumenten och det blir ganska lugnt i den samtalsnärvaron där man svarar med det. Och inte försöka att hitta på några mjuka övergångar eller så, utan var ganska rak i det du svarar. Jag gör det på jobbet nu, har börjat med det sista halvåret, och det är rätt intressant att se hur folk reagerar. Jag har fått ett våldsamt motstånd ifrån vissa naturligtvis, medan jag får lika mycket medhåll ifrån andra. Och i fredags morse så diskuterade vi om världsalltets skapelse samtidigt som vi sorterar brev, minsann. Det får ju inte fallera. Hon som stod jämte mig, hon sa det, nej, det är Big Bang, det finns liksom ingenting. Och sen var det en som stod bakom mig och han inte svarade, nej, jag tror att Gud har skapat jorden, sa han. Och sen var debatten igång. Och det är ganska intressant att liksom bara stå där och fylla på lite emellanåt så där. Det är rätt så roligt faktiskt. Och jag märker ju också när det har varit fredag, lördag, söndag. Alltså många människor idag festar ju till det både på fredagen och på lördagen och mår lite dåligt på söndagen på grund av det och har ju ångest och ågren över det här sen och har med sig det in i måndagen och slår lite lovar kring mig. De har hotat mig att de ska komma till kyrkan och lyssna och jag har sagt ni är hjärtligt välkomna, jag ska bjuda er på kaffe om ni kommer med, men ingen har ännu vågat ta steget. I fredags bjöd jag faktiskt in dem hit, men jag ser inga brevbärare här. Men alltså den här längtan och det här, det finns hos människor. Det är så oerhört viktigt att församlingen då är redo när det här sker. För om det sker och när det sker så tror jag att det blir en explosion. Då tror jag inte att det blir tomt i kyrkbänkarna längre. Men det har mycket med oss att göra inne i kyrkan om det ska bli någonting. Det har med relationer att göra mellan varandra, mellan kyrkor och så vidare. Det är mycket sånt som spelar in. Gud låter inte väckelsen komma om inte vi är redo att ta emot den. Men den dagen vi är redo att ta emot den, då kommer vi att få se den också. Och hur ska vi då vara mot varandra? Ja, det är ju ganska tydligt. Bibeln är ju tydlig på det. Vi går till Johannes det 13 kapitlet och den 34 versen. Du kan säkert, om du slår i en uppslagsbok, i en biblisk uppslagsbok, så kan du hitta massor med ställen som stämmer in på det här. Men jag har valt ett par stycken här bara, som ett axplock i det här. Där säger Jesus så här till lärjungarna, och det här, i det här sammanhanget så är det precis innan han börjar sitt avskedstal och går in i sitt lidande. Och det är från Johannes 13 och 34. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Och sen kommer konsekvensen om vi gör det här då. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Och Paulus säger så här i Efesierbrevet 5, verserna 1 och 2. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss. Och egentligen så handlar det ju det om att vi ska hjälpa och stötta varandra så gott det någonsin går. Jag vet inte om du lyssnar på Leif Adolfsson ibland. Han har ju något som heter Leif samtalat, vad det heter nu på måndag förmiddagen. Jag har ju förmånen att sitta i en lantbrevbärarbil ibland och då kan man höra det där. Och han ställer en fråga till alla som han har där. Och så frågar han så här. Vad tror du är meningen med livet? Och han får massor av svar, naturligtvis olika svar. Och egentligen är det intressant för dig och mig att ställa oss den frågan med. Vad tror vi är meningen med livet utifrån det som Bibeln säger? Jo, jag har nog sagt det här förut och jag säger väl det igen. Jag tror att meningen med livet är att hjälpa en annan människa. Det tror jag är meningen med livet. Värre än så är det inte. Och du behöver inte gå så hemskt långt för att hitta den människan du ska hjälpa. Du hittar den säkerligen i din församling. Så är det. Men till det här nu som jag har sagt så kommer ju också den tidsanda som vi lever i och som våra ungdomar får leva i och som är ganska, eller inte ganska, utan väldigt tuff för dem. Därför att det är en kolossal brytning mellan det som kyrkan lär och mellan det som världen lär idag. Den brytningen var inte så brant när du och jag var unga. Jag misstänker att de flesta av oss kom till skolan och satte sig i bänken och fick höra magistern eller fröken läsa ett gudsord på morgonen och att vi tillsammans bad Fader vår. Och hade vi riktig tur och var en riktigt kristen lärare så fick vi välsignelsen med oss innan vi gick hem på eftermiddagen. Det får de inte idag. Utan det är tufft att leva idag. Och därför måste vi också ha förståelse för att ungdomarna ibland vill forma om våra gudstjänster. Och jag tror också att det är jätteviktigt att vi låter dem göra det. Därför att gör vi inte det så kommer vi att tappa dem. Och de har ett helt annat sätt att fira gudstjänst än vad vi har. Jag vet inte hur mycket du tittar på tv. Men i fredags kväll så går ju den här Skavlan. Kikar ni på den? Kan ni näcka eller? Nej, det gör ni inte. Och inte det som kommer efter heller som heter Robin. Robins heter det. Ingen som tittar på det. Han är rätt slagfärdig, den där Robins. Och jag har tänkt på det, om man kunde göra evangeliet lika, det är klart man kan, lika slagfärdigt, men det är mycket arbete. Och det är en uppgift för er ungdomar att ta fram och försöka att hitta just det här språket som når in till ungdomarna. Vi får ta oss an vår generation, men vi måste också ge ungdomarna frihet att ta fram evangelium på ett sätt som passar deras generation. Jag sa inte förändra evangelium, jag sa ta fram evangelium som passar deras generation. Det är viktigt. Tidsandan kommer in och vi lär oss att vi ska satsa på oss själva. Och resultatet blir ju det att vi ser enbart till våra egna behov och fokuserar hela vårt liv egentligen. Och jag vet inte om du är så ärlig så du vill hålla med mig. Men jag måste nog säga att det ligger tyvärr till på det här sättet. Att vi försöker förbättra vår levnadsstandard genom att öka vårt ekonomiska kapital. Är det någon i denna kyrkan som inte gör det? Sådana är vi. Eller hur? Och egentligen kan vi inte ta med oss någonting dit vi går, utan vi kunde spendera allting på att använda för evangeliets spridande. Men det här är också ett tidstecken, för i andra Timoteus, det tredje kapitlet, tror jag, så säger Bibeln så här: i de sista dagarna blir tiden svår, då kommer människan bara att tänka på sig själv och på pengar. Och nu har han fått gå, den gode Josefsson ifrån Vattenfall. Han skulle gå i pension nästa år. Det ska bli lite intressant att se vad han får med sig i sin pengabuss när han går hem. Nej, jag tror inte det. Och hade han väntat till han skulle gå i pension, så hade han bara fått pensionen med sig. Så det är lite taktik i detta, tror jag. Tyvärr, så är det. Och sen säger Bibeln så här också: genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Och om vi idag, sett utifrån dagens evangeliska text, skulle koppla ihop alla tidstecken och alla profetier, så skulle vi få se att vi som troende har ytterligare ett val att göra. Och här kommer, jag tror att det står någonstans i samma kapitel, att Jesus ska skilja getterna från fåren. Och här är lite grann utav det, tror jag, som vi måste tänka på. Eller att ha olja i lampan, eller att sitta där utan olja. Vi kan, om vi vill, haka på tidsandan. Och ägna oss åt just detta att berika oss själva på olika sätt. Men i och med att vi gör det, så måste vi vara medvetna om att det får en konsekvens. Det kommer att distansera oss ifrån församlingens kärna. Och vi kommer att börja älska oss själva och vårt materiella över allt annat. Det är resultatet av det. Församlingen och Jesus, det får komma i andra hand. Det får inte komma i första hand om vi väljer det. Och det är då som vi tappar oljan i våra lampor. Och jag hoppas att du har vett och förstånd att välja den vägen som gör att oljan fylls på i din lampa. Nämligen denna: ifrån Matteus 6:33. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Om du går tillbaka i historien och tittar på alla trosfäder som vi har haft genom tiderna, så har du sett att de har försakat massor av grejer och tackat nej till väldigt mycket världsliga stora framgångar. Men ändå har det gått dem väl i livet och de har fått vad de behöver. En fråga här i slutet. Hur allvarligt är det för dig att människor runt omkring dig går evigt förlorade för att du och jag har prioriterat fel? Ja, det är fruktansvärt. Och ändå är det så, Ralf, att det sitter grannar hemma hos mig som jag inte alltid pratar evangelium med. Det är ju bara att konstatera att det är så. Och det är säkert likadant för dig. Och därför så är det så viktigt att vi tar oss samman och vågar stå för det bibliska ordet. För någonstans känner jag att vi, du får väl tala om för mig efteråt om du tycker jag är för grov nu, men jag måste ändå få säga det. Någonstans tror jag att vi, om jag använder uttrycket, skäms för evangeliet. Vi är lite rädda för vad vi ska få för reaktioner när vi slänger fram det. Och jag tror inte vi behöver vara det. Bibeln säger ju att vi ska vara i världen. Ja, det säger den. Men Guds tanke är ju att vi ska vara ljus i en allt mörkare värld. Att vi ska vara salt i debatten. Att vi ska presentera Guds ord genom oss. Både genom vårt sätt att tala, men framförallt genom vårt sätt att vara. Och om vi då skäms för evangeliet och inte liksom känner att det, vi vågar eller att det är läge för att ta upp det, då urvattnar vi ju budskapet. Vi släcker ljuset och saltet blir socker. Och var ganska säker på att det kommer att bli allt obekvämare att stå för Guds ord ju längre tiden går. Men Jesus har ju bett för oss och jag är säker på att han för oss igenom med. Han säger så här i Johannes 17 kapitlet, verserna 15 och 16. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom heller, inte heller jag tillhör världen. Alltså vi tillhör inte världen. Vi ska inte ha världens sätt att tänka. Vi ska tänka i de gudomliga kärlekstermerna. Vi ska bry oss om varandra. Vi ska stötta varandra på allt sätt. Vi ska släppa fram ungdomarna. Men vi ska också ha respekt för dem som är medelålders och äldre. Och vi ska liksom bygga den här kärleken inifrån i varenda kyrka i hela vårt land. Så att det här lyser ut i den allt mörkare värld som vi har runt omkring oss. Vi får inte styras av det världsliga egoistiska tänket. Och nu blir min fråga då. Vill du vara med och bygga den här församlingsgemenskapen som bygger på den gudomliga kärleken och ömsesidig respekt för varandra? Ja, jag tror att du vill det. Och då vill jag att vi ska be om ledning över vår vardag. För förvandlingen, om vi säger att vi ska börja älska varandra i kyrkan. Det är lätt att säga, men det kanske inte är riktigt så lätt att realisera. Men det finns ett sätt att realisera det här på som kommer att föra oss närmare varandra. Det är det att vi ute i vår vardag vågar stå för Guds ordet. berätta för varandra när vi träffas, uppmuntra varandra att jag pratade med den och jag sa så här och vi fick en väldigt bra kontakt. Då kommer församlingen att svetsas samman i ambitionen att gå ut och möta människorna som lever i världen. Och det stärker kärleken inne i församlingen. Det finns bra program som man kan använda sig av. I vår kyrka har vi ett som vi jobbade med här för många år sedan som heter Basic. Men idag finns det något som heter, nu har jag tappat ordet, men jag kommer kanske på det. Jag har inte skrivit upp det. Men det handlar om att man sitter ner i en liten grupp. Man äter eller fikar tillsammans och sen diskuterar man, läser Guds ord och talar om vad det här får för konsekvenser i mitt liv. Och människor kommer väldigt gärna till de här samlingarna och det finns att få det programmet. Och det här kan börja i våra hem där vi visar gästfrihet, öppenhet, värme och omtanke. Och jag tror till och med att det måste börja där. Det måste börja i våra hem. För att sen lyftas in i kyrkan och stärka den. Och kom ihåg att idag är frälsningens dag. Vi vet ingenting om morgondagen. Amen. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för att du vill använda oss var och en. Du känner oss som sitter här. Och du vet att vi väldigt gärna skulle vilja nå våra grannar, våra arbetskamrater eller våra skolkamrater, Herre. Du vet om detta. Och nu vill vi be dig att du skulle ge oss instrument och argument för att lyckas med det här, Herre. Öppna vägar för oss. Lägg ord i vår mun som vi ska säga vid varje tillfälle, Herre. Hjälp oss att uppträda visligt och inte vara dömande utan lyfta underifrån, Herre. Låt kärleken flöda ut från våra liv, Herre, ut till den vardag där vi lever. Och välsigna den här församlingen och den här kyrkan, Herre. Och det arbete som pågår. I Jesu namn. Amen.